Podplay.
Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar. Men jag är på.
Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Vad fan, Anna?
Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god.
Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg.
Hej, hej.
Hej och hej, hej.
Hej och hej, hej. Exakt. Exakt så.
Stark start.
Mycket stark start. Är det bra med dig?
Det är mycket bra.
Är det enda gången i poddens historia vi har frågat varandra om det är bra med varandra? Alla andra poddar inleder ju så.
Ja, vi har märk väl att jag inte frågade tillbaka för jag tänkte att det var ointressant för
men det var bra, det var bra, det var jättebra. Men jag tycker vi ska säga att det här spelade vi in lite i förskott. För nu är det augusti och vi är ju båda kanske höggravida eller precis nyförlösta.
Ja.
Och då får ni faktiskt ha överseelse med att man måste göra så här för att jobba i kapp sitt jobb.
Precis. Det här avsnittet spelades in när vi var gravida.
Mm.
Ja. Och apropå hur mår du, så ska vi snacka om kvinnohälsa idag.
Oh.
I dagens avsnitt. Mm. Det ska hela avsnittet handla om.
Yes.
Och hela avsnittet är sponsrat av Durex.
Ja, de har en ny serie kan man benämna det som. Det är kondomer och glidmedel som heter Durex Naturals.
Mm.
Och det här är parabenfria produkter med pH-värde som är väldigt bra. Och dessutom så är de 100% gjort på naturliga ingredienser.
Ja, och vi vet ju att det finns en djungel av produkter.
Mm.
Och att så här, alla produkter passar inte alla. Men så här, vill man ha något som liksom känns väldigt milt och liksom, hur säger man gentle på svenska?
Ömt.
Ömt
liksom. Vill du ha en ömt touch av glidmedel?
Ja, men då tycker jag att man kan testa dem.
Ja.
Och ja, men som vi sa, vi är gravida just nu och jag vill bara säga att glidmedel är min vän just nu.
Fint.
Alltså jag känner mig trygg med glidmedel. Och jag har liksom alltid använt glidmedel. Och liksom inte alltid, men framförallt på senare år. Att liksom, jag gillar glidmedel i allmänhet. Och tycker att det gör sexet bättre. Men nu, speciellt under graviditeten, när jag har varit lite nojig över torra slemhinnor.
Ja, du har återkommit till det.
Ja.
För du har väl egentligen inte upplevt det. Det är bara det att du har tänkt, oj, det här är en åkomma man kan få av att vara gravid.
Ja.
Ja, vad bra. Allt är förberett.
Så tycker jag att det är nice att ha lite glidmedel och så. Så att man har den tryggheten.
Och du tycker också att det är nice när det är naturligt.
Mm.
Och så här, varför tar vi med den här sponsorn Durex i ett avsnitt som handlar om sex och smärta? Jo, för att glidmedlet har de tagit fram med just fokus på att det är många som upplever smärta vid sex.
Mm.
Och kanske man kanske inte vågar fråga om glidmedel. Sen vet ju vi att glidmedel är såklart inte lösningen på alla problem kopplade till smärta och sex.
Nej, nej.
Men det kan vara värt att testa, framförallt om det är så att man tycker att nej, men jag vågar inte. Man ska inte behöva ha glidmedel.
Mm. Och man ska ju definitivt ta det på allvar, för vi kommer prata om liksom vulvodyni och vaginism och sånt. Och det ska man absolut ta på allvar.
Gud, ja.
Så att man kan inte lösa något bara med lite glidmedel.
Nej.
Så är det ju. Men det finns ju mycket obehag och smärta som inte är riktigt så allvarlig, som ändå beror på att nej, du är inte tillräckligt våt. Men, helt enkelt kan det vara.
Exakt. Kommer du ihåg när vi föreläste mycket? Då brukar jag alltid jämföra med att många tycker att det är så pinsamt att behöva ha glidmedel.
Ja.
Och då säger det ingen som tycker att det är pinsamt att behöva ha salt på maten.
Nej.
Alltså så här, som att man skulle ha dåliga smaklökar bara för att man vill ha lite krydda. Och det är ju samma sak lite med glidmedel.
Ja, det är så jävla dumt.
Mm.
Och de släpper också kondomer.
Jajamän.
Och jag måste prata med dig om en sak. Innan vi tar in dagens gäst, som är fantastisk. Men innan dess så såg jag i ett forum, jag behöver inte säga vilket, två stycken olika trådar. Den ena handlade om, då var det en tjej som skrev in så här, så här ser min liksom menscykel ut. De här dagarna har jag ägglossning. Kan jag ligga på de här dagarna utan att bli gravid?
Oh,
och då undrade hon om hon kunde ligga då. Och jag bara, vad är problem? Varför använder du inte preventivmedel? Eller varför använder du inte kondom?
Ja, verkligen.
Hur kan det liksom vara? För då skulle då alla svara och ge sina utlåtanden om det var säkert eller inte. Och det är så himla dum och onödig risk. Och det andra tråden handlade om herpes. Och då var det någon som var jätteledsen för att hon hade fått det, bla bla bla. Och den tråden, du får aldrig kolla på den, Amanda. För du har ju herpes.
Okay.
Det var det deppigaste jag läst.
Uh-huh.
För det var så mycket olika skriverier som var ungefär så här. Jag ska läsa upp ett citat.
Jag får aldrig kolla.
Eftersom att herpes kan ligga latent och inte bryta ut på jättelänge, även fast man har det ovetandes, så är nog alternativet helt enkelt att verkligen pussas eller ligga med någon för att kunna vara safe från det.
Forever!
Ja, men alltså det var hela stämningen i den här tråden. Och det var inte bara en som uttryckte sig så här. Nej. Utan det var flera som var så här: nej, man kan inte veta om det smittar eller inte. Och liksom ingenting hjälper.
Och liksom, ha kondom då om det är så himla farligt.
Ja.
Gud.
För det var också om kondomer. Och kondomer är inte en 100% säker lösning heller.
Nej, men vet ni vad? Det är inte säkert att gå ute på gatan.
Nej.
Stanna hemma för resten av livet.
Ja, jag tyckte det var fruktansvärt.
Ja.
Så och det fick mig att fundera lite kring det här otroliga motståndet till kondom.
Mm.
Alltså det känns som att det aldrig blir bättre.
Nej.
För att vi har ju pratat om det rätt mycket, att så här, vi båda har ju varit urusla på att använda kondom.
Ja.
Och blivit liksom, gått hem och googlat på könssjukdomar.
Ja.
Alltså så jävla dumt. Men jag undrar vad som krävs för att få folk att vara lite mer vänligt inställda till kondom.
Ja. Nej, hörni, ni som redan
kanske
är...
Durex.
Kanske
deras produkter kommer göra skillnad, förhoppningsvis.
Ja. Och kom över till den coola sidan där man vågar använda kondom och glidmedel.
Ja.
Och där man gör det med naturliga ingredienser. Och då går ni in på apotea.se och så anger ni koden AVL20. Gissa hur mycket procent rabatt det ger.
20%.
Helt korrekt.
På hela Durex sortiment.
Ja.
Så då kan man antingen köpa de nya produkterna som jag snackat om, eller vad som helst från
vad
Durex.
Vad som helst. Mm. Tack Durex.
Tack.
Okej, då ska vi ta in dagens gäst.
Ja!
Hon heter Hanna Dabor och hon är fysioterapeut med inriktning på kvinnohälsa.
Ja.
Hej Hanna!
Hej!
Hej!
Hej! Äntligen ska vi prata om kvinnohälsa.
Ja, ni är många som undrat verkligen.
Ja, det är det verkligen. Under de här 5 åren vi har haft allvarlig så har vi fått otroligt mycket frågor om det.
Då kanske någon säger så här: varför har ni inte pratat om det tidigare då?
Det har vi.
Ja, en del.
Det har vi.
Men sen var det ju det att min kompis gick till dig, Hanna, och hon var helt mindblown. Hon bara, det här är min nya husgud. Vad är det du jobbar med som gör att hon tyckte att det var så fantastisk?
Det är en vagina coach.
Vagina coach?
Ja, precis.
Mm. Det är så mycket saker som... Det känns väldigt nytt.
Mm.
Jag känner mig som min... Liksom, som en morfar som bara inte fattar. Du jobbar med podd. Jaha, vad är det? Du jobbar med internet. Jaha, du är coach för vaginor.
Ja, i grund och botten. Ja. Rehab för vaginor i olika slag. Men generellt, de flesta vet väl vad en gynekolog är och vad de gör. Jag jobbar mycket med gynekologer. Och det har ju mycket med rehab runt bäcken, botten, musklerna. Och det kan ju vara allt från smärta, det kan ju vara inkontinensproblem, det kan vara framfallsproblem, förlossningsskador, det är ju så mycket runt det. Det kan vara klimakteriets problem. Alltså det finns alla problem som man kan ha runt underlivet genom livstiden, från ung till äldre.
Men du är liksom fysioterapeut i grunden och sen så har du specialiserat dig just på de här områdena.
Ja, så jag läste ju till sjukgymnast eller fysioterapeut och jag läste i England. Jag har precis kommit tillbaka till Sverige efter 17 år utomlands.
17?
Åh jävlar!
17 år utomlands där jag läste som sjukgymnast.
Mm.
Jag jobbar väldigt länge inom sport, så jag jobbar mycket med atleter och sådana grejer. Mm. Och sen så bestämde jag mig då att många av våra atleter går ju att ha barn.
Mm.
Och sen vill de komma tillbaka till sporten.
Mm.
Och då började det bli lite, så här, lite problem. Mm. Och då tänkte jag faktiskt, alltså det här är ju jätteintressant och väldigt nischad. Och oftast är det ju så att nu för tiden vill ju många kvinnor tillbaka till sport efter man har fött barn.
Mm.
Men hur ska man göra det rätt? Mycket av informationen där ute är ju väldigt... Alltså det är väldigt svårt.
Ja.
Hur ska man veta vad som passar än sig själv.
Ah,
ett jättestort ämne tycker jag, men det är bara för att jag är så insatt i det.
Ja, men alltså, okej, men om vi försöker bena ner det i lite olika kategorier, vad ingår i under paraplyt kvinnohälsa?
Så allting skulle jag säga som har med underlivet att göra, kan jag väl säga. Från min sida så har det allting med musklerna att göra och allting som kanske kan gå fel med musklerna.
Mm, det är just muskulärt du jobbar
med. Muskulärt jobbar jag med. Mm. Och muskler vet vi kan ha en smärtelement.
Ja.
Den kan ha en svaghet, den kan ha en överspändhet.
Mm.
Det kan ju då också ingå att strukturen har blivit lite annorlunda. Det är då saker och ting som framfall och förlossningsskador ingår i de grejerna. Så det är väl där jag jobbar mer. Så mitt jobb är ju inte som gynekolog och att jag kanske diagnoserar sjukdomar.
Mm.
Det gör ju inte jag. Eller typ primitivmedel och sådana saker. Det har inte jag heller med att göra. Utan det gör ju mina gynekologkollegor som gör det.
Får jag bara fråga en snabb fråga?
Mm.
För att någonting som skrämmer mig, det som skrämmer mig mest i hela världen.
Nej Anna, för du säger alltid så.
Det som skrämmer mig mest i hela världen, det är framfall.
Ja.
Men jag har inte, och jag vet inte riktigt vad det är, men jag tänker på att allting bara åker ur.
Ja. Det första jag säger, googla inte framfall.
Gud, det tycker jag är ett dåligt tecken.
Det ni får se när ni googlar är det värsta.
Ja.
De är graderade från 1 till 4. 4 är det utanför kroppen.
Vad är det som är utanför?
Det kan ju vara allt från själva hela livmodern har kommit ut.
Oh my fucking god in hell.
Det kan vara bitar av blåsan som har, väggen och blåsan som har kommit in i slidan. Eller det kan ju vara ändtarmsväggen som kommit ner i slidan.
Okej, nu, det här är det värsta jag vet i hela världen. Anna också. Äntligen stämde det när du sa
det.
Jag minns att gråta.
Okay. Det är min mardröm.
Mm. Det där är de absolut extrema som kommer så. Nu får jag tänka på det.
Jag försöker tänka på det så här som de här bilderna på cigarettförpackningarna.
Mm, just det.
Alltså här, nu vill jag inte uppmuntra till att folk ska röka, men de flesta ser ju inte ut som de där bilderna.
Ja,
det är en liten procent som är så illa.
Mm.
Men vilka historier får man höra på internet?
Ja, så är det.
De värsta.
Ja.
Och det finns många kvinnor som har framfall men har inga symptom.
Okay.
De berättar ju inte sin historia för de har inga symptom.
Nej, de kanske inte ens vet det.
Precis, inte alls.
Just det. Alltså, så i egenskap av två gravida när vi spelar in det här så vill vi ju gärna fortsätta fråga om framfall. Men vi måste ändå komma ihåg att alla våra ligger i en sexpodd. Så idag så ska vi mest fokusera på just alltså, samlag och smärta när sex gör ont. Men först, grej som vi fått jättemycket frågor om, det är endometrios. Mm. Och vi har liksom aldrig touchat det. Kan du bara berätta lite snabbt vad det är? För det känns som att vi är skyldig lyssnarna att ha en liten genomgång av det.
Jag skäms varje gång någon ställer frågan.
Ja, vi bara dodgar det.
Vi bara, vi tar det sen.
Nu tar vi det.
Ja, alltså endometrios, det är inte en lätt sak att bli diagnostiserad. All statistik och forskning visar att det tar upp till 7 år innan man får en diagnos av endometrios.
What?
Det tar rätt så lång tid för många av symptomerna och diagnos. Man kan ha mycket symptom, men när man kanske går in och gör en, kanske att de går in och gör en laparoskopi när de går in och tittar, kanske de inte hittar någonting.
Okay.
Så det är väldigt, en väldigt, väldigt komplicerad. Men generellt så brukar det vara väldigt ont när man har mens. Man kan blöda väldigt tungt också. Mm. Vad som också kännetecknar för endometrios är att man har endometrium utanför livmodern. Så att ni vet, inne i livmodern så har man ju hur mensen byggs upp.
Mm.
Den mensen kan byggas på utanför.
Mm. Och det är det som gör så ont.
Det är det som ger då endometriosis. Och vad som händer då är att det blir ärrvävnad och då att den kanske, de här blodet kanske klistrar sig på tarmarna.
Mm.
Det kan också typ sätta sig på benet, på insidan av bäckenbenet.
Va?
Det kan vara, det har funnits vissa kvinnor som har hittat det, de har hittat det hela vägen upp på diafragman.
What?
Det är liksom, så varje månad så får man ju det här nya blödningen och så sätter det sig på nya ställen hela tiden. Och därför mycket är behandlas med primitivmedel för att då får man mindre mens typ varje gång.
Ah, det finns ju alltså många, p-piller främst eller?
Ja, precis. Precis. Okay. Ett sätt att reglera det.
Mm.
Men det är, de kan ofta få diarré och förstoppning. Det kan ibland göra det väldigt svårt att gå gå på toa, för att om man har det i ändtarmen, alltså på utsidan av ändtarmen, så när man försöker gå på toaletten så kan det vara väldigt svårt att tömma för att det gör ont och det trycker. Det brukar också i det mesta vara väldigt ont vid samlag också. Okay. Just med djup penetration, för det finns ju olika nivåer av smärta vid samlag. Och det är ju, finns ju precis, vissa har ju kanske ont med vid precis ingången och sen lugnar det sig. Eller så är de som har för djupare, typ att det känns att det liksom slår på någonting.
Det här hade jag ingen koll på, för jag trodde att endometrios inte hade med sex att göra. Alltså eller jag, det hade, att det hade med mens att göra, absolut. Men liksom inte att det var kopplat till samlagssmärtor.
Nej, men det kan absolut vara kopplat till samlagssmärtor.
Kan man bota det på något sätt?
Problemet med det är att det är inte så väldigt lätt att göra. Det finns ju lite så här andra behandling när man använder laserbehandling för att försöka få bort mycket av det här endometrium som är utanför livmodern och sånt.
Men och det gör inget om man försöker få bort det? Det är liksom lugnt?
Nej, men det är inte alltid att det hjälper mot smärtorna. Smärta är en sån komplicerad grej. Och har man haft smärta väldigt länge i underlivet, då har man oftast väldigt spända muskler i underlivet också. Just så det är liksom som en hel... Så det måste verkligen behandlas i multidisciplinärt. Så det är gynekolog och sjukgymnast. Alltså man måste jobba med alla olika håll. Liksom. Mm. Det måste kanske tittas på medicinerat. Det kanske behöver kirurgi. Det kanske behöver olika avslappningsmetoder för sjukgymnast. Olika tekniker och sådana grejer som vi kan gå in på lite senare. Mm. Men det är inte en lätt fråga. Men det är en kvinnosjukdom, absolut. Mm. Och jag tror det bara på de senaste åren där folk har börjat förstå lite mer om det.
Finns det någon fördel med att få diagnosen förutom att man kanske förstår varför det kan vara så jävla jobbigt?
Ja, det har ju också, den har ju också en effekt av infertilitet också. Ju. Mm. Just för att du har... så det kan ju, har du en sån diagnos kanske det kan bli lite annorlunda och du kan få hjälp via IVF och sådana grejer också. Sen absolut, det kan ju vara ett sätt att förstå vad som händer med kroppen. Det kan också ge möjlighet att kanske få rätt medicinering också. Men oftast är det ju specialister som går in. Så att en allmänläkare hade nog inte varit alltså, väldigt... Om inte de haft intresse i det, hade kanske inte varit väldigt insatt i endometriosis.
Vet du hur länge man har snackat om endometrios? För att det känns som att det är en ganska ny upptäckt... Eller liksom
jag vet
diagnos.
Inte, jag har ju jobbat inom kvinnohälsa så länge så jag har ju alltid hört det och jag har alltid hört det liksom inom sportvärlden också med kvinnor så jag har ju hört det. Jag tror inte det, om man är i cirklarna om man säger så, då hör man väl kanske det. Men i
vad... Det är kanske att samtalet har öppnats upp lite?
Nej, precis, det vill öppnas upp lite mer, kvinnor kräver lite bättre kvinnovård nu, alltså att vi ska få hjälpen och att det, liksom, det har börjat gå ifrån det här med att men vad väntar du dig? Det är mens. Är det.
Ja, så du är kvinna, du ska ta det.
Precis, lite grann sådär. Men nu liksom har det ju blivit lite mer så här att nej, vi kvinnor ska. För jag kan ju säga så här. Jag undrar, om en man hade haft så ont varje månad, så hade det liksom kanske, när mycket sånt här började, att man kanske hade haft mer forskning i det och det hade varit mer insatt.
Mm. Det kan jag tänka mig.
Så det känns ju väldigt mycket så här. Man bara, men om en man hade blött så illa varje månad och haft så ont och inte kunnat samlag. Då hade det varit fixat, tror jag nästan.
Ja, ser ju. Okej, men apropå samlag då. Mm. Det här som vi tycker att termerna blir nya för hela tiden, men som vi har valt att sammanfatta som vaginism, vestibulit, vulvodyni, samlagssmärtor. Berätta om det.
Och vad är skillnaden på dem?
Absolut. Vulvodyni är då smärta runt vulvan och det kan också gå hela vägen ner mot benen, insidan av låren och sådana grejer. Och det oftast kan vara som antingen är provocerad eller oprovocerad. Då ska jag gå in på det. Provocerad kan ju vara tryck av något slag, kläder eller någonting. Och varje gång man kanske sätt och tryck eller rör på det så får man ont. Ja. Så det är en provocerad vulvodyni. Oprovocerad är att om man sätter och tryck eller inte sätter tryck så har man ont i hela tiden.
Fy fan.
Usch.
Stackars alla som har det.
Och det kan ju vara såna grejer som typiskt man kanske inte klarar på sig tajta jeans. Mm. Man kan inte sitta väldigt länge för det gör ont. Och det kan ju vara sex såklart, det är också väldigt svårt. Det kan göra ont. Det kan vara Ja, vad mer kan det vara? Det kan ju vara olika, typ att man inte kan, man klarar inte kanske att träna lätt för att man kan lätt få ont av friktion och sådana grejer. Det, alltså det kommer verkligen presentationen väldigt olika.
Mm.
Diagnosen dyni är ju smärta. Så att det är ju smärta i området. Sen dens kompis är vestibulodyni.
Mm.
Som är lite mer...
Alltså vestibulit.
It's ja, evil precis. Twin.
Inte, twin. Inte snälla precis. Kompis. Det är att det smärta under vestibuliten. Så det är öppningen på vaginan.
Ja, ah, vestibulit är öppning.
Ja, wow. Alltså det är precis vid ingången heter ju vestibulit.
Aha.
Och det är därför den kommer till. Så de har kanske inte så mycket ont längs med benen och neråt. Utan de har kanske mer ont precis vid öppningen. Men de kan ha väldigt lika symptom. De kan ha symptom. Och det som är intressant med mycket av såna här det är att de kan också ha läckageproblem. För oftast kan jag säga när de kommer till mig i min klinik. Då är det ju för att de kan komma för lite annat. Mm-hmm. Och sen så jag, min tredje fråga är alltid. Hur går sex? Har du ont med sex? Känns det bra? Har du känsel? Får du bra orgasmer? Så jag frågar alla sådana här frågor direkt. Det är inte alltid de svarar, men kanske nästa gång kan jag säga, ah, men du vet den där frågan du frågade mig förra gången. Jag har faktiskt tänkt på det lite mer nu. Och nu har jag märkt faktiskt att jo, jag har faktiskt inte så mycket känsel där nere. Eller något sånt.
Gud, alltså det... Jag tycker det är intressant att höra om hur svårt folk har att prata om sex. För nu när vi har liksom haft alla våra ligg i så många år, att man tänker att det har blivit lite uttjatat. Att folk, men nu kan väl folk det där, nu vågar väl folk ändå snacka om sex. Men uppenbarligen inte, uppenbarligen är det fortfarande skitjobbigt för folk. Men vad är vaginism då?
Så vaginism är då ofrivillig muskelspasm och smärta vid penetration.
Och det är just penetration man pratar om då?
Precis, det är bara penetration. Och det gäller all slags penetration. Det är liksom, kan inte lägga in, sätta in en tampong, kan inte kanske gå till läkaren för en gynexamination, kanske när man ska ha cellprovning eller sådana grejer. Att det, liksom, det går inte helt enkelt. Så det är typ vad vaginismus är. Och sen har vi en annan som är dyspareunia, som är då smärta under eller efter sex. Man kanske inte har ont när man har sex, men man får ont efteråt.
Och det är många begrepp.
Det är många begrepp. Mm. Jag tror i som en liksom ord, smärta vid samlag kan man väl använda. Men som ni ser så är de så olika.
Och också, jag vet att det var en diskussion, en feministisk diskussion som jag tyckte hade en liten poäng. Att så här, samlagssmärta, då utgår ifrån att man så här, ska kunna ligga. För ingen vill väl ha ont i sitt kön oavsett. Att typ vulvasmärta var kanske bättre att kalla det för att... Just, för jag tänker när vi pratar om sex nu pratar vi mycket penetrativt va? Att det är det som man räknar gör ont.
Då kan, men någon med vaginismus... kan ha ont runt vulvan men kan också inte ha ont runt vulvan. Så de kan ha ingenting och inga problem, men bara vid penetration så går det inte.
Jag har fått uppfattningen om att det också beror på att man har haft jobbiga upplevelser.
Precis, eller att det är psykosomatiskt. Jag tycker att man hör det väldigt mycket, att man så vet inte vad det beror på och att det kan krampa till lite så. Och som Anna säger, att man har varit med om något jobbigt.
Ja,
och så har man haft sex trots att man kan inte vara så sugen. Och sen senare får man då någon typ av smärta.
Ja, alltså det kan absolut vara sådär. Men jag har haft patienter som aldrig haft sex som när de försökte ha sex så gick det inte. Och så när man, och då kanske de varit så unga, det var innan de skulle ens behöva gå och ta cellprovning, så det har liksom inte...
Hur fan ska man våga ha sex då någonsin om man får en sån otrolig skräckupplevelse?
Ja, precis. Det blir ju, det blir ju sådär. Men absolut, den kan ha en psykosomatisk sida. Det kan vara, alltså till exempel att man hade en dålig upplevelse av något slag. Det kan vara mycket annat också. Så det är ju verkligen inte en lätt fråga. Varför någon får vaginismus eller de här, det kan jag inte svara på.
Nej. Man kan inte. Det är helt otroligt.
Det är lite likadant. Kan någon förklara varför man får migrän?
Aha, nej, det kan man inte. Jag vet inte. Jag är ingen läkare, jag kan inte förklara något.
Men alltså, du förstår, det är inte sådär, varför får vissa det och inte andra det? Och varför, liksom, det är så mycket, varför får vissa illa ryggskott och är bättre efter ett par månader, medan andra får illa i ett skott och är kroniskt sjuka inom nästa resten av livet. Alltså det är så svårt att förklara varför vi reagerar så annorlunda.
Men du sa att man vet inte varför folk får det, men vet man, det kanske jag sagt men jag har inte fattat, vet man vad det är som sker? För så här, smärtan, i vissa fall så antar jag att det beror på till exempel överspända muskler. Vad beror det på i andra fall? Vad är det som gör att det gör ont? Vet du det?
Alltså det har jättemycket med centralnervsystemet att göra.
Okay.
Så att hjärnan, jag brukar förklara att hjärnan är lite som typ, man tänker sig med motorvägar med bilar som kör överallt.
Mm.
Och när nervsystemet blir jättevarvad, då är det som man nästan skulle, jättemånga bilar som kör, så man får jättemycket signaler från livmodern upp till huvudet, så att den blir liksom värre på vägen upp, om man säger så. Så hjärnan plockar upp det, så det är ju mitt med det här att förstå smärt problematik och förstå smärta i sig själv. Det finns ju, man kan ju ha smärta utan att det är någon skada på plats.
Ja. Mm.
Så det är ju det här centralnervsystemet. Sen finns ju det här som man kallar då perifrala. Då är det att smärtan ligger, att någonting har hänt. Man har liksom kanske fått en förlossningsskada, så det har blivit en skada. Mm. Men de flesta av våra saker läker inom 3 månader.
Mm. Mm.
Men folk har ju ont längre än 3 månader.
Mm-hmm.
Och det är då det går in och börjar bli kroniskt. För nervsystemet har bara blivit väldigt... Det är därför mycket så här avslappningsmetoder funkar. För det är, då tänker man de här med motorvägarna med bilarna. Man liksom lugnar ner, folk kör lite saktare. Inte ligger och liksom i 100 km i timmen.
Mm.
Men det är ju det här, har man väldigt stressigt? Är man väldigt stressad och inte kunna... Kanske man har liksom gift sig och man vill... liksom skaffa barn och så helt plötsligt kan man ta sex utan att det blir så. Så blir det ju, alltså det föder in i sig själv. Så blir det nästa gång vi ska sex så ska man liksom bara, och så blir det jobbigare och jobbigare liksom. Så det är ju jättesvårt att säga. Jag önskar att jag hade en jättelätt svar och önskar att gör det här så blir ni bra.
Mm.
Det önskar jag verkligen att jag kunde säga, men det kan jag inte. Det är så olika. Vi är så, vi har alla 2 armar och 2 ben, men alla kroppar reagerar olika till smärta.
Mm. Om man är partner till någon, jag tänker man kanske har lite svårt att förstå, eller liksom man har inte en vagina själv. Hur ska man tänka då? Liksom, hur ska man reagera och prata med sin partner?
Ja, absolut. Kommunikation är väl den största grejen. I min klinik så ibland så träffar jag ju alltså själva patienten själv, men på uppföljningar så brukar jag be dem båda komma.
Mm-hmm.
För då är det mycket av tekniken, och jag kan visa, om kvinnan är okej med det, kan jag visa honom hur han ska göra och sådana grejer. Så kan det vara typ ett sätt som förberedande inför ha sex. Så det kanske blir som en del i förspelet istället, så det inte ska kännas sådär väldigt kliniskt.
Mm-hmm. Vad skulle det kunna vara?
Det kan vara typ olika slags massagetekniker. Det kan vara att använda så här vaginala dialator, tror jag de heter.
Dialator
heter det. Det är bra. Och det kan ju vara att han använder det på henne, kanske. Mm. Så det inte blir så där kliniskt att hon ska liksom ligga i sängen och göra det själv, och om 4 veckor så kan vi ha sex, älskling.
Ja, just det. Så utan det blir en process tillsammans.
Ja, precis. Det blir en process tillsammans. Ja. Det kan vara mycket bara liksom, alltså bara närhet, och så att hon ska känna sig älskad också, utan att nu måste jag fixa liksom det här.
Mm.
Arbeta mycket på det icke-penetriva sexet också. Mm, för vi ska ju inte bara säga att penis i vagina är sex.
Nej.
För det är ju mycket annat runt det också. Jag brukar ju prata lite om den här tekniken som heter Sensate Focus, som är då av Masterson Johnson, och de pratar om massa övningar man kan göra tillsammans för att kanske sakta bygga upp till ha penetrativ sex i slutet. Men det har mycket så här, det är en väldigt intressant studie där liksom det är olika övningar man gör. Det kan ju vara så att vecka 1 får man bara lov att ta på varandra och pussas, vecka 2 så får man kanske vara naken och ta, alltså det är liksom så här lite sådana, så det inte känner den här pressen att vissa kvinnor kan ju känna, nu har han tagit på mig, nu vill han ha sex, nu måste jag göra alltihopa.
Verkligen.
Och då liksom blir allting mycket mer, så det kan ju bara vara att arbeta på den här närheten kanske istället. Så att den brukar jag prata om lite, att de kan också göra som teknik, och kan man liksom göra som par tillsammans, så att det känner.
Men under din tid som du har jobbat med kvinnohälsa, hur tycker du att det har gått liksom, har folk mer eller mindre samlagssmärtor? För vi uppfattar det som att folk har mer ont och obehag nu. Det känns som att det snackas ganska mycket om det i alla
precis,
fall.
Precis, jag tänker att det kanske är att det är mer prat, men
ja. Ja. Mm.
Jag tror smärta har ju alltid funnits. Vi pratar bara mer öppet om det nu.
Helt enkelt.
Och kvinnor vågar söka. Jag har till exempel haft äldre patienter som har sagt till mig, åh, jag har aldrig pratat om någon sex förutom dig, Hanna.
Mm, mm.
Så har de ju aldrig, det har liksom bara varit, var det någon annan sa till mig? Bara två personer har varit där nere, det är du och min man.
Ah,
mm. Så man tycker, har du inte tittat? Har liksom, hur kan man vara, alltså att det ska vara en annan del av sig själv. Så det är ju kanske lite från förr i tiden, kanske när man hade den här stigman runt mycket grejer, när man vågade inte säga, man var tvungen att bara göra det för det var en del i ett äktenskap kanske. Mm. Nu är det ju annorlunda i västvärlden, men i öst finns det, jag har ju många, jag har haft många patienter som kanske har kommit med en så här könsstympning i bakgrunden och sådana grejer. Så det finns ju mycket sånt. Och sen så blir det ju integration av kulturer.
Mm.
Och så är det liksom en ny generation som växer upp kanske i Sverige som har sett vad mamman är, men det är inte riktigt vad jag vill. Och så det blir ju mycket, mycket psykologiskt där också. Ja. En till grej som jag tror då bidrar också till samlagsmöte är ju mer tillgång till porr.
Ja, det tror jag.
Det är att det är lättare att hitta det, och just att det är den här absolut extrema pumpningen. Ja. Och så ser man ju inte vad normalt samlag ska vara.
Och det är kanske det man har börjat... avsmycket glidmedel till exempel.
Precis. Och att man kanske är 14-13 när man börjar se sånt där, och så får man en väldigt skev bild på hur sex... Men till exempel när jag var liten fanns det knappt internet.
Nej, precis.
Alltså på samma sätt.
Precis.
Så hade man ju inte tillgång till det. Då var det liksom lite de här tidningsställen där man såg bakom en så här gömd. För kunde man sitta, så var det någon kvinna med några tuttar där bak. Eller någonting.
Mm.
Och så det var ju, då fick man ju utforska det själv. Ja. Men om man ser att liksom hur porr en är och det är så det ska vara.
Mm.
Då är det klart det inte... Det är lite likadant för pojkar också. Att de kanske inte riktigt vet hur de ska göra i så fall. Om det är det enda de har som förebild.
Ja.
Så det tror jag också.
Men du nämnde den här studien. Och nu pratar vi om glidmedel. För det har de ju verkligen under porrinspelningar, tro mig. Och vi sponsras ju av Durex och deras nya produkter som ingår i en serie som heter Naturals. Och när vi började prata om det här lite innan, Hanna, då så nämnde du en jättekul studie med sniglar och glidmedel. Du måste berätta den. Nu.
Ja, det var faktiskt en studie. De tittade på varför så här, olika kvinnor tycker om olika slags glidmedel. För man får ju tänka att man känner kanske bara till de stora namnen när det gäller glidmedel.
Mm.
Men vi flesta kvinnor kan ju nämna minst 30 olika ansiktskrämer.
Mm.
Och varför kan vi inte göra likadant med glidmedel? Och varför skulle vi då tycka att alla kvinnor ska kunna använda exakt likadant? Men i alla fall, så det var ju en så här lite rolig studie de gjorde på sniglar. Där de la ut olika glidmedel, och så fick de sniglarna, de var någon slags jämbarhet med en kvinnas underlivskänslighet och hur känslig en snigel är. Men jag får faktiskt skicka den här studien till. Den är väldigt rolig. Jag har den hemma, kommer bara inte ihåg just nu helt. Och då var det så, där det var rätt balans med pH och så här, hur tjockleken det var, sniglarna mest iväg mot det hållet.
De gillade det
helt enkelt. Och de hittade då en liten studie, men de hittade liksom en korrelation att kvinnor som var kanske lite känsliga under livet tyckte mer om samma glidmedel som sniglarna tyckte.
Så jäkla gulligt.
Fy fan, vad fint.
och du...
En ny nivå på sniglar.
Ja, verkligen. Och Durex produkter från Natural-serien, de är vattenbaserade, pH-vänliga och gjorda på 100% naturliga ingredienser.
Ja.
Så troligtvis så gillar sniglarna det här också.
Ja.
Jag vet inte, du sa innan vi spelade in att ingen snigel kom till skada vid inspelningen av det här. Anna, nästa gång vi är på landet kanske vi ska göra snigeltestet. För där man ju, i stan hittar vi inte så mycket sniglar.
Just det, just det. Ja, jag fick någon tanke om att vi skulle...
Nej. Snigla.
Om man har samlagssmärtor, vaginism, vestibulit, vulvodyni, vad man nu har, går det att bota? Hur ska man liksom... Finns det något ljus i tunneln?
Alltså jag vill ju säga ja...
Och jag räknade med att du skulle säga ja, så nu det här bådar inte gott.
Men det är inte lätt. Det är väldigt lätt att man kanske får återfall och att jag vill ju säga att nu kommer man bli jättebra och sen kommer man aldrig i livet ha ont igen och så kan man ha porrsex hela tiden utan att det är något problem. Men
om det kom, målet.
Precis, om det var det som var målet. Men det finns ju mycket man kan göra. Alltså lära sig mycket om sin kropp. Det finns många, som jag sa, tekniker, massager, avslappningsövningar, stretchövningar, liksom meditation, mycket sådana grejer. Sen får man kanske vara vaksam att om man är i en period där man har väldigt stressigt, då kanske mycket av symptomen har kanske kommit tillbaka igen.
Men så är det ju typ med alla tillstånd.
Precis.
Alltså, någon som har rätt att få migrän får ju mycket mer migrän när den blir stressad.
Exakt, ja. Exakt. Så det är ju, människor är ju komplexa, men det finns ju behandling så man kan få tillbaka livskvaliteten.
Ja.
Det finns ju som klagt, det finns ju medicin för att liksom lugna nervsystemet, det finns ju medicin och saker man kan, om det är bara vestibulit, man kan ha lite alltså bedövningsmedicin vid ingång, alltså, och så finns det mycket av allt, alltså, det finns många olika saker, men det är olika för olika kvinnor helt enkelt, vars vissa kvinnor kan göra, och det kan ju ibland vara något så litet som att bara vinkeln på penetrationen kan hjälpa till, det kan ju bara vara att man är lite annorlunda formad där nere och liksom har bara gjort missionärpositionen. Och så säger, men har du testat att vara på toppen kanske? Och då kan du kontrollera djupet själv. Eller om det är smärta med djupet, då kan man ju ofta använda såna här kukringar och såna grejer. Bara för att minska längden.
Just det,
för att minska det. Som man inte får. Som vi tänker just med patienter med endometriosis till exempel. De klarar kanske inte djup penetration och vissa lite då och då. Att om man skulle göra vanligt, att det liksom bara, att det liksom slår till och så får man jätteont och så spänner man upp och så är man ju inte sugen längre om man får ont. Smärta är ju inte sådär jättesmärta och ja, det går ju inte.
Jag vet att vi touchar här i våran gravidpodd, men att så här, för jag har ganska nyligen fattat att, ja, men man kan, att det kan vara väldigt bra att lära sig slappna av också i bäckenbotten, och att vi bara hittills har oftast pratat om att knipa, men just det här med som, alltså det kändes i alla fall annars som att du också fick en aha-upplevelse när jag jämförde med så här, har man spända axlar, ja då gör det jävligt ont att ta på dem. Samma sak med så här, lårmusklerna, det är skitont, det är ju därför folk gör hästbett på varandra, för man oftast är väldigt spänd. Så liksom kom ihåg att slappna av också känns som en grej. Men du nämnde också stretchövningar, för jag vet att några i en annan podd, Styrkebyrån, pratade om att stretcha bäckenbotten, och det är ju väldigt svårt.
Typ att, ja, hur fan gör man det?
Barnets position skulle tydligen vara
barnet
bra.
Barnet sitter på huk också, för att det är därför man ska föda barn på huk lite grann.
Just,
och det är därför, precis, och det är därför vi sitter på huk när vi går på toa och bajsar egentligen, när vi går i toaletten. Men det blir en liten förlängd i bäckenbotten. Ja. Men jag bara tänkte, eftersom jag ändå hör er här, mina två gravida. Så knipträning brukar jag rekommendera fram till typ vecka 36 och sen avslappning.
Och sen
för
avslappning.
Att ni behöver inte träna in till sista timmen. Just för att då ska man, för att egentligen när du föder barnet så ska du ju inte knipa musklerna då, utan de ska ju slappna av, och har man bara kniptränat hela tiden så kanske man inte har tänkt på att man ska slappna av i musklerna och tänka mer att de ska, lite den här känslan, vet, när man är jättekissinörd och sätter man sig ner och så bara, gud vad skönt. Den känslan, så att man har det i baktanken när man kanske är där och ska föda.
Det är väldigt bra. Det är samma sak om man ska springa ett lopp. Det är inte som att man springer i samma sträcka dagen innan. Utan då släppnar man av i alla fall 10 dagar i förskott för att ladda upp.
Precis, och det är lite likadant. Absolut.
Så jättebra.
Gud vad bra. Du som varit lite orolig, Amanda, över din överspändhet.
Ja, eller jag bara tänker så här, för det som jag tycker att nu, när man är kissnade hela jävla tiden, då tycker jag att det är svårt att slappna av. Alltså jag vet hur man slappnar av, men om jag gör det nu så kommer det alltid kiss, eftersom att jag alltid har något i min blåsa. Och det är då får jag verkligen precis direkt efter kissandet, då får jag sätta mig på huk så att jag liksom kan öva där.
Ja, och det kan du göra också på toaletten, men ha en liten pall på toan, sätt upp fötterna på den, så hamnar man i en liten hukposition.
Ja, det tycker jag är bättre.
Och då kan man tömma blåsan kanske lite bättre. Du får tänka på att blåsan är ju lite squishad nu med baby som sitter på den, så det normalt kanske kan hålla 500 ml, kanske håller mindre.
Gud, jag tycker det känns lite konstigt att sitta på huk just nu. Alltså i graviditeten. För jag, jag vet inte om det är jag som är liksom spänd. Då
bara ha fötterna, alltså knäna mer isär. Men du behöver inte sitta hela vägen ner på huk. Du kan ju bara vara lite. Du kan ju sitta på en pall. Då sitter du ju på huk nästan ju. Du har ju fötterna då, så sitter du, har du rumpan på pallen.
Det är bara att jag är så rädd för framfall. Det känns som att allt kommer ramla ut.
Du tror att det kommer vara så någon peta på dig. Oj, där ramlar limoden upp.
Nej, så funkar det inte. Och det finns många riskfaktorer för framfall. Så det har inte alls med det att göra.
Okej, men om man vill gå till din klinik, eftersom att du uppenbarligen kan så mycket, och det, ja, vi pratade om när vi gjorde research med dig, att det är så synd att det inte är fler som är lika duktiga som du och jobbar med de här områdena. Men berätta om din klinik.
Efter mycket om och men så bestämde jag mig för att öppna en privatklinik för att jag ville ha mer tid med mina patienter. Så att man får 70 minuter på första mötet, och då ingår det en vaginal undersökning. Och om det skulle behövas så kan det också ingå en rektal undersökning beroende på vad det är för problem man har. Och då tar jag en lång historik och så pratar vi igenom alla så här planer och allt vad vi ska. Vad är målet? Varför de kom till mig helt enkelt? Så att få den där tiden är tråkigt nog inte något jag kunde få på landstingsavtal. Så därför bestämde jag mig för att göra det. Då ville jag hellre att jag ger högre kvalitet. Och sen så gör jag mycket sånt här att jag kommer prata om det här gratis så här poddar och lägga ut rätt så mycket material på min Instagram som man kan liksom följa och testa lite själv och sånt. Jag svarar på så mycket frågor jag kan. Men det finns ju på fysioterapeuternas hemsida finns det ju en sån här kvinnohälsosektion som man kan ju kolla och kontakta där. Och vissa av dem är på landstingsavtal som man kan få via högkostnadsskydd.
Och din hemsida annars?
Min hemsida annars är Dabor Physio med PH, för det är physio på engelska. Så den hade jag från England. Just nu är det väldigt mycket på engelska där, men jag håller på att få den översatt till svenska.
Ja, men jag tror våra lyssnare är kapabla.
Och du sa Dabor med D-A-B-B-O-U-R.
Ja, PH-fysio. Ja,
perfekt. Sen vi håller ju på att börja närma oss avslut, men en grej som jag har hört också någon annan podd som jag tyckte var så himla smart är det här, det är ju så lätt att överanalysera. Är jag spänd? Är jag avslappnad? Har jag ont? Och typ, ja, nu ska inte jag ta din roll liksom vara expert, men det känns som att när det var så här, när du sa att 70 minuter man gör en vaginal undersökning, jag bara, det ska jag göra. Så jag bara, fast vänta, jag har inga problem. Jag behöver inte gå bara för säkerhets skull.
Jag gör någonting som heter mammacheck, stark mammacheck, så efter man har fött barn. Till exempel vill man veta hur knipet är. Man vill veta kanske hur man har diastasis, som är magseparationen. Man kanske vill veta när kan jag börja träna igen. Liksom man vill kanske bara veta lite om underlivet. Bara hur är det? Har jag framfall? Behöver jag liksom bara oroa mig över det här? Vad ska jag tänka på? Mm. Man vill kanske bara ha en liten koll. Liksom.
Och då känns lite lugn.
Ja, precis. Man bara har frågor om saker och ting. Det
ska jag
gå
på. Men i nuläget så är det, då är det lugnt.
Nej, har man inte. Jag har ju träffat kvinnor som är gravida och gör vaginala undersökningar på, som kanske har, men då har de oftast haft någonting i bakgrunden. De kanske har överspändhet och lite oroliga över födseln, hur det ska gå. Så det kan ju vara mycket att jag går igenom så här lite teknik om perinal massage för hjälpa avslappning. De vet inte om de kan jag slappna av? Kan jag knipa? Liksom. Och så man vill bara ha någon som kanske bara ger den här feedbacken. Exakt. Då kan jag säga, ja men du kniper bra. Ja, jo, du slappnar av bra. Ja, men då tycker jag du kan jobba på de här stretchövningarna och sådana grejer. Och så bara ge dem lite feedback så de vet. Så det är väl mest bara om man har frågor, om man inte vet vem man ska fråga, så kan jag ju förmodligen svara på rätt så många av de frågorna. Men generellt så brukar jag träffa dem i postpartum.
Innan vi avslutar intervjun då med Hanna, så vill vi återigen påminna om att Durex sponsrar hela det här avsnittet.
Just det. Och de har kommit ut med glidmedel och kondomer som är naturliga, naturliga ingredienser.
Och som de har tagit fram just med fokus på att det är många kvinnor som upplever smärta under sex.
Ja, låt oss få ner den statistiken. Alltså, för det är som sagt många som upplever obehag vid sex. Och så ska det inte vara.
Nej, så ska det inte vara.
Nej.
Så antingen kan man gå till Hanna, eller så kan man köpa Durex-produkter. Och det kan man göra på apotea.se. Skriv helst koden AVL20, för då får ni 20% rabatt.
Ja, det vore ju smart.
Ja, det här gäller på hela sortimentet. Ink, din tidigare nämnda favoritprodukt, Anna-oljan. Alltså Durex Intense Orgasmic Gel.
Exakt, men hela Durex sortiment. Ja. Så massa grejer.
Exakt. Tack så mycket.
Tack. Tusen tack, Hanna, för att vi fick prata med dig.
Absolut.
Och jag hoppas att våra lyssnare, ni som lyssnar, känner er lite nöjda nu när vi har tagit upp det här som vi har fått frågor om tusen miljarder gånger.
Mm.
Ja, tack så jättemycket.
Tack.
Hej då.
Tack, hej.